Jo, men igår när vi drog ihop programmet till en 75-minutare i Kimito, Villalande, då la vi den sist. Därför att vi känner att ja, det finska folket tycker om till min kära.
Alla dansar med, förstår jag.
Ja, de sitter och sittdansar, som det heter. Har ni sittdans i Finland?
Ja, alltså vi vet vad det är.
Ja.
Men vi är ju lite kanske stelare, eventuellt.
Nej, det tror jag inte. Det
Okej.
känns inte så.
Men 5 år har gått och som man säger i Finland, vad hände sen? Vad har du och ni gjort på de här 5 åren?
Jo, men vi har ju varit tillbaks faktiskt. Men jag har spelat mycket nostalgishower. Jag turnerar ju med sådana runt om i Sverige. Så vi var över med en Myggjagare och Näbbstövlar. Så det har vi ju gjort. Men det roliga är ju nu att vi har kommit ut med en ny skiva med Björn Afzelius låtar. Så att tiden går, men det händer grejer också.
Men sen ska vi ju nämna Lill-Babs. En
Ja.
Lill-Babs-show har ni också dragit fulla hus med.
Ja, så roligt. Jag har ju kört 21 spelningar på 24 dagar innan jag kom hit och började göra Björn Afzelius. Så som jag berättar för dig, jag är glad att det inte är tv-intervju. Mina ögonlock är så trötta efter allt smink. Så det känns som att jag är lite så här gråtfärdig i
Jag
ögonen.
ser det. Men alltså, var Lill-Babs så sminkad i tiderna?
Jag tycker inte att jag sminkar mig så jättemycket. Jag vet faktiskt inte varför hon reagerar så. Ja, men det är ju den här eyelinern, vet du. Det är ju en svart, rätt kraftig eyeliner. Man ska ha lite cat eye, så. Och så är det nog den som spökar, tror jag.
Hur är det att göra Lill-Babs? Vi ska strax tala av Celius, men hur är det att göra Lill-Babs?
Det är fantastiskt. Därför att när jag hör talas om Lill-Babs, alla som berättar om henne, som har jobbat med henne, berättar ju att hon är så. Dels var hon väldigt godhjärtad, alltså hon var rolig att vara med och hon var väldigt snäll. Men sen säger ju alla att hon var magisk på scen och att det var för att hon hade sån publikkontakt. Och jag tycker ju jättemycket om att utforska det där. Jag tycker ju jättemycket om att få vara med publiken och på publiken. Så att det är jätteroligt att göra Lill-Babs.
Men är det så att Cecilia Kyllinge försöker också vara Lill-Babs? Eller tolkar du henne? Hur gör man?
Jag försöker att, nej, jag har nog inte gått in på att jag ska försöka likna jättemycket och sjunga exakt som henne. Utan ibland kan det bli stelt också när man försöker vara, peta in sig själv i trångt fack. Jag tänker så här, jag och Lill-Babs är nog mycket lika. Dels så kan jag lätt likna henne, vi har samma komplex, vad heter det, komplexion, vi har samma färg i hår och hud. Jag har också mycket kontakt med publiken. Jag försöker inte gå så långt ifrån mig själv. Nej. Utan utgår mycket från mig själv när jag spelar Lill-Babs.
Och där har du ju Lill-Babs. Men hör du, nu ska vi tala av Celius i alla fall, som du säger. En ny konsert och turné, nu i Finland också, och en ny skiva som heter Född fri. Jag tycker vi ska lyssna på den. Vilka tankar har du haft när du lyssnar på den eller sjunger den?
Född fri. Dels så tycker jag så jättemycket om den titeln, så hela skivan är för att jag är född fri. För så känner jag mig. Jag slåss för min frihet. Min källa till lycka är jättemycket att känna mig fri. I relationer, i nära relationer, i mitt yrkesliv, i livet. Jag slåss jättemycket för min frihet. Och jag tycker den är så fin. Om nu den här fågeln är en kvinna som han har tagit in i sitt hem och har en relation med. Och så känner han också att hon mår bättre fri och att han släpper henne. Eller den fågeln. Ja, så. Jag tycker den är så fin låten.
Jag hittade fågeln vid brunnen på gården. En rytande förvinterkväll. Den låg där på marken med obrukbar vinge och med ögonen blanka av skräck. Jag slöt mina händer försiktigt runt kroppen och förde den in i mitt hus. Den åt och den drack och den sov hela natten framför brasan tills elden brann ut. Gryningen vaknar jag till av att fågeln hade tagit sig upp på mitt bröst. Där satt den och sjöng de mest ljuvliga toner. i sin rena och glasklara röst. Och tonerna fyllde mitt ödsliga hus, trömmens avlägsna vinklar och vrår. Sången gjorde mig glad och mitt sinne blev ljust. Jag visste att nu var vi två. Ställde den mitt på mitt bord. Den var med när jag skrev, den var med när jag åt, och den var också med när jag sov. Jag pratade med fågeln, jag spelade för fågeln. Den blev som en kär gammal vän. Och i mina stunder av sorg och ensamhet över, och snart kände jag livslust igen. Så jag bjöd hem till fest, och jag bjöd hem till dans, och vännerna fyllde mitt hem. Vi satt hela nätter och pratade minnen, ibland ända tills det blev ljust. Och fågeln satt med oss sent den blev, tills den somnade in i sin bur. Och månader kom och månader gick, och snart hade sommaren blivit höst. Fågeln blev tyst för varje dag, tills den slutligen miste sin röst. Den satt i sin bur och såg ut genom fönstret mot en himmel så blytung och grå. Och först i oktober förstod jag till sist vad den satt där och kikade på. Såg man dem flyga på led, på väg mot sitt riktiga hem. De reste på instinkt, de följde de lagar naturen så klokt har bestämt. Jag såg på min fågel som satt där på bordet, så fjättrad och sorgsen och ska träden slå ut. Nu är mörkret och kylan förbi. Jag går runt i min trädgård och sneglar mot himlen, för jag vet att snart kommer de hit. Och jag tror att just en av dem kommer att göra en extra sväng över mitt hem. Och så blott för att sin uppskattning över att få leva i frihet igen. Jag tror att just en av dem kommer att göra en extra sväng över mitt hem. Och så blott för att visa sin uppskattning över
den här skrev alltså Björn Afzelius, åtminstone gav han ut den 1997. endast 2 år före han dog. Det är en av de sista låtarna som kom ut på hans Tankar vid 50 studioalbum. Det har gått 20 år sedan Björn Afzelius dog. Hur tänker du?
Ja, jag blir gråtfärdig bara du säger det. Jag kommer ihåg hur otroligt ledsen jag blev när jag hörde att han hade gått bort. Han var stor. Och samtidigt så, jag säger det i konserten också, att han var ju förtegen om sitt känsloliv, om sitt privatliv och så. Det kan vi nog vara glada inom situationstecken för nu, i och med att han kapsade in det så mycket i sin musik, i sina texter. Så att det finns ju så mycket fint bevarat efter Björn. Han är ju inte död på det viset.
Nej.
Och vi har ju också känt att vi har honom med oss när vi gör de här konserterna. Vi känner oss ju jättevälsignade av honom.
Han har gjort otroligt fina kärlekssånger om frihet just också för människan. Men han har ju också gjort arga sånger om kampen, kanske på 70-talet, sådär. Vi lever ju lite i en ny aktivism faktiskt. Jag kommer att tänka på Greta Thunberg. Vad tror du Björn Afzelius skulle gilla henne?
Jag tror han skulle, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det var så här, när jag skulle göra mig redo för den här turnén som vi gör nu, då hade jag bestämt mig för att Medan bomberna faller ska vara med. Och då, när jag sitter och skriver manus, så fylls plötsligt alla mediekanaler med Greta Thunbergs tal på klimatkonferensen i FN-huset. Och jag tänker på den ilskan hon känner och visar, vad mycket styrka det finns i den. När du kan bli så arg så att du släpper vilken titel de har, de som lyssnar, vilka kostymer, vilka pengar de har, vilka makt. Du bara trattar in, hon vill bara en sak. Jag skiter i vad ni säger också. Rädda bara världen, det är det enda jag vill. Och det finns mycket kraft i den där ilskan om du hittar kärnan där. Och jag tänker det är samma ilska som Rosa Parks kände 1954 när hon i segregerade USA vägrade lämna ifrån sig sätet i bussen till en vit man. Hon skiter i följderna, hon skiter om hon så ska dö på kuppen. Så. Kommer du ihåg fotot också på den här kvinnan, en äldre dam som har överlevt koncentrationslägren? Hon är nu en äldre dam och hon ser en nynazist marschera gatan och hon svingar sin handväska. Och så fångas hon på bild precis när hon håller på att nå hans bakhuvud. Och då tänker jag, den ilskan som Greta Thunberg känner, som Rosa Parks känner, den kände också den kvinnan. Och jag tycker att Medan bomberna faller, som Björn har skrivit, där han också vågat liksom nästan, ja men skita i följderna och bara vräka ur sig. Gå på ilskan.
Jag tror att han skulle gilla den här tiden. När unga över hela världen stiger upp, i alla fall för en sak, för klimatet.
Ja, och trattar undan allt annat. För det är så mycket nu att du fjäskar för de som har makt och de som har pengar och överheten. Och du måste nästan klänga efter dem därför att klyftorna blir större. Och du tjänar ingenting på att vara schysst mot de fattiga, för de faller bort åt ett annat håll. Så ja, det är jätteviktigt det som händer nu, den här ilskan att alla går samman.
Vi ska spela den, hör du. Ja. Medan bomberna faller. Här kommer den med Cecilia och hela gänget.
Kom kättare, kom syndare med svagheter och fel, som ändå vågar stå för vad ni är. Jag viktar mig för er i natt, jag söker mig till er. Jag vill alltid våga säga vad jag ser. Palestinas barn, tältlägren i södra Libanon. Då står jag mitt i kyrkan och jag frågar hycklarna, de utvalda ska bränna nästa gång. Kom, säg mig något om sjökorna som alla trampar ner, men som bara tar betalt för vad de ger. Och vad tycks om moralisterna som skryter med sin dygd, själva lägger sig för ställning och manér. Ska slinkan gå med näsan i backen i sin skam, så värre slampor än hon känner till. Ja,
ensam är ett kostsamt värmekrus. Och förväntar sig ett drönarliv i lyx. Och när glöden har falnat och basarerna tar vid, går försörjaren till horan för en skit. Kom se på journalisterna, på samhällsgisslarna. Många av dem plottrar bort sin möjlighet. Ja, vad får jag för patronerna som fläckar spalterna med byskvaller och annan harmlöshet? Vars enda ambitioner är en byline och en lön, ett stambord där det vackra folket finns. Medan andra bryter ryggen i jakt på sanningar, så ska vi skiten ur en livrädd redaktion. Ja, till de sista vill jag säga, innan tystnaden tar vid, vi behöver folk som fattar sin mission. Kom se de gamla vännerna som börjar tackla av i tidens tjat om opolitiskhet. Är det möjligt det inne nu med kramvänliga ord, med mjukisar och objektivitet? Men nu ska en sliten gruvarbetare satsa på livskvalitet. Nu ska en ensam mor förverkliga sig själv. Nej, politik är inget mode, ingen ball och trendig grej. De flesta är det en livsnödvändighet. Och de fjantar som kan unna sig att satsa på sig själv, ger fan i resten av vår mänsklighet. Kom ni som ockuperar fabriker och kontor, där de sliter själva brödet ur er hand. Och kom ni som vågar fjättra er längs järnvägsrälsarna, för att stoppa hormoslyr med sprutarna. Kom ni som demonstrerar för nedrustning och fred. Kom ni som slåss för dagens platserna. Och kom ni som orkar kämpa för de som startar vid. Bli en tid om man är rädd att skaffa barn. Ja, till er vill jag säga, den här sången är till er. För era mänta hjältarna vi har. Era mänta hjältarna vi har. Era mänta hjältarna vi har.
Där hade vi lite Afzeliusk ilska. Är det svårt att sjunga de här lite politiska, samhällsengagerade sångerna, tycker du?
Jag vet inte. Nej, jag vet inte om det är svårt. När jag spelade in Medan bomberna faller, då hade jag kontakt med min egen ilska också. Jag kände mig jättearg. Så att, nej. Det känns inte svårt.
Nej. Jag tänker på en sån här konsert eller på en skiva också. Så växlar du då mellan jättearg, som du sa, charmig, dansig, kärleksfull. Det är ganska många känslor i Afzelius texter faktiskt.
Ja, men du, är inte så också när vi vågar uttrycka känslor, att vi känner alla, alltså de bara göder varann, att och de olika strängarna i oss, känslorna, ligger så nära varann. Så om jag har skrattat jättemycket, så har jag mycket lättare att falla i gråt sen. Eller hur? Och har man gråtit en liten skvätt, så kan man helt plötsligt börja skratta jättemycket. Och så tänker jag, jag älskar att rida genom den här föreställningen och blanda rätt brutalt mellan känslolägena. För att jag tycker de göder varann. Jag vet ju själv hur jag är som publik, att försöker någon bara få mig att skratta, om det bara är en stand-up show som går ut på att jag ska skratta, då gör jag det nästan inte till slut, för jag får ett slags motstånd. Jag själv behöver nog luras lite. Att det också finns ett budskap som stinger till för att det ska öppna upp skrattluckorna. Och ska jag bara vara arg eller det ska bara vara ett mörker i en föreställning, då blir jag nästan trotsig. Jag vill inte följa med på den resan. I alla fall jag gillar berg- och dalbanorna.
Det tror jag många gör. Ja. Det kanske är just det som är Björn Afzelius stora styrka också. Att han har kunnat göra både och faktiskt.
Ja, samtidigt så tror jag som person, den bilden jag har, så var han nog rätt jämn i sin person. Men det är ju de här texterna, de här låtarna där han uttryckte hela spektrat. Mm. Så det är det jag menar med att vi kanske kan tacka att han var så pass... Han hade en fasad. Så.
Ja. Hör du, Cecilia Kyllingen, ni är samma gäng fortfarande som ja. Älskar Björn Afzelius. Och som ni har gjort lite annat, så är ni ett gäng som håller ihop. Ska vi berätta vem de är?
Det ska vi göra. Det är ju samma gäng då som för 5 år sedan. Bengt Kyllinge, Anders Larm och Fia Viktorsson. Och vi gjorde ju den här Så vill jag bli-konserten tillsammans. Och så tänkte vi att ja, men det är väl klart att vi ska fortsätta. Alltså, vi älskar ju att göra det vi gör. Och vi älskar varann.
Ni är en Afzelius-familj kan man säga.
Ja, sannoliken.
Det är ni. Hör du, vad finns det kvar att göra? Nu drar ni runt med den här. Afzelius slipper ni aldrig, tror jag.
Nej.
Så har det varit Lill-Babs som du nämnde. Så var det Nostalgi tillsammans med din mamma. Vad mer? Vem skulle kunna få stå på scen via er ännu?
Oj, vad roligt att du frågar. Jag har ju en pappa också som heter Göran Larsson. Som är en fantastisk författare. Han har skrivit Skamfilad och Rötter och vingar. 2 fantastiska böcker. Han kommer ut nu med Lilla sorgeboken. En bok om sorg. Så vi ska faktiskt... vi har lite grejer ihop i vår, han och jag.
En bok om sorg och sånger om sorg.
Ja, sorg och läkning framförallt. Hur man tar sig ur sorg. Var vägen är ur sorgen.
Det är nästa projekt.
Det är ett av de uppkommande projekten, ja.
Okej, hör du. Tusen tack, jätteroligt att träffa dig igen. Jag tänkte som så att vi slutar med lite sväng.
Mm.
Här finns en allvarlig underton, men den svänger precis som till min kära. Den påminner faktiskt, jag tänker på Juanita.
Ja, och att det är ett av hans... många fantastiska kvinnoporträtt. En stark kvinna som står för vad som är rätt att göra.
Juanita, hon var vacker som en gryning när de möttes i Madrid. Fick han aldrig några vänner var i Spanien förra sommaren och semestern på ett nybyggt lyxhotell. De hade träffat en gammal kvinna ner vid stranden. När de gått ut för att festa sent en kväll, de hade pratat ska